Du lyssnar på en inspelning från Rosenhuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosenhuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11.
Välkomna till den här kvällen om HBTQ-frågorna och Bibeln. Det ska bli spännande att gå igenom det här tillsammans med er. Vi spelar in så att mitt föredrag kommer finnas på Rosenhuskyrkans podcast efteråt. Jag brukar bryta inspelningen eller i efterhand klippa den där vi går från föredrag till frågor. Så att ni vet. Men sen nu ikväll har jag faktiskt med mig egna frågor. Så att om vi uppehåller oss vid dem då kanske jag behåller dem på inspelningen. Men när det börjar bli dialog och sådär så kan ni känna er trygga med att ni inte hamnar på en sån inspelning. Jag har ingen röstförvrängare så att jag tänker att det är schysstast för er att man inte behöver känna att man ska ligga på nätet för all framtid. Ska vi be tillsammans? Herre, vi vill vända oss till dig den här kvällen och be om din hjälp och din närvaro i vårt samtal om HBTQ-frågor och Bibeln. Herre, du vet om de utmaningar som finns i att prata och tänka om detta i vår tid. Se hur angelägen fråga det här är för väldigt många och hur svårt det kan vara för många att ta till sig Bibelns undervisning. Oavsett vad vi har för relation till de här frågorna, ber att du hjälper oss att tänka klart, men också att ha mjuka hjärtan för människor, för oss själva, för varandra. Hjälp mig att tala rätt och klart och hjälp oss i frågestund och samtal också att komma närmare sanningen och närmare dig. Vi ber i Jesu namn. Amen. Ser ingen jag inte känner här så att jag, det var därför jag hoppade över presentation och så går vi rakt på sak. Så vi har en liten plan här kan man säga, ett litet tema för den här våren. Kanske förvånar er att höra att det finns en plan här på det här stället, men ibland gör det. Och ikväll pratar vi då om HBTQ-frågorna och Bibeln, vilket är ett bra ställe att börja. Men så kommer vi om 2 veckor prata mer praktiska, mer tillämpade, till viss del också lite själavårdande, men inte minst sådana frågor som har till liksom kristen gemenskap att göra. Då kommer Daniel hålla i den kvällen. Jag kommer vara här då också, så att det blir liksom ett samtal då också där jag kan vara inblandad om det tillför något. Sen så har vi längre fram i början av sommaren här en söndag efter gudstjänsten fortsätter vi att göra liksom en temadag av en söndag där vi också kommer att prata om singelskap. För ett år sedan hade vi äktenskap, en temadag om äktenskap. Och inte bara på grund av att vi jobbar med HBTQ-frågan men också delvis samband med den så vill jag också prata om singelskap som ju är ett ganska centralt tema om vi pratar om en klassiska kristna sexualetiken och att människor kan vara kallade till singelskap. Egentligen då oavsett sexuell läggning men ibland som en följd av sexuell läggning. Så det var en spoiler redan. Men det är bra att veta att det där kommer. Och när vi hade temadag om äktenskapet så hade vi barnpassning och vi uppmuntrade även singlar. Så var inte bara för gifta. Vi ska försöka ha barnpassning även temadag om singelskapet och uppmuntra alla att tänka att det här är inte en temadag för singlar utan en temadag för hela kyrkan, hela församlingen för vi behöver tillsammans tänka om hur kan vi inkludera och skapa en bra gemenskap för människor som inte lever i äktenskap i Rosenhuskyrkan. Så här är några av, liksom, här finns en liten en plan då som sagt för hur vi tänker kring det här. Ikväll så blir det ju då ett samtal om teologi. Vi kommer att prata om bibeltexterna. Det blir ganska liksom sakligt beskriva vad som står i bibeltexterna och sen försöka sätta det i ett större systematiskt perspektiv. Det här samtalet ikväll kan jag också säga, dels för er som är i rummet och för andra som hör inspelningen i efterhand, det är ett samtal för kyrkan. Vilket betyder att jag liksom argumenterar inte för alla utgångspunkter kring att Bibeln är Guds ord eller att vi ska följa Bibelns undervisning eller så. hade jag haft det här ämnet men i ett mer liksom blandat forum så hade jag stått för samma övertygelser, men jag hade kanske liksom hanterat utgångspunkter och vad jag tar för givet och vad jag argumenterar för på ett lite annat sätt. Det här ikväll blir ju inte så värst liksom fokus på själavård för individen. Det behovet finns ju verkligen. Och det är bra att veta. Jag tänker så här att även om jag har vissa teologiska utgångspunkter som jag liksom ger mig själv ikväll, så har jag samtidigt tycker jag att man ska alltid ha en utgångspunkt att när vi pratar om det här så kämpar alla i rummet med sin sexualitet oavsett hur den ser ut. Och det kan finnas personer som lyssnar som kämpar specifikt med frågan om sexuell läggning eller sexuell identitet. Så det vill jag ändå ha med mig. Men jag kommer inte argumentera för alla delar det jag presenterar. Och jag tycker Peter Walk har en bra saker att säga just om det här med utgångspunkter och så att säga vart vi kommer ifrån här. Han säger så här: om personen du pratar med inte tror att Gud existerar, att Gud vet vad som är bäst för dem bättre än de själva gör, att sättet vi lär känna Gud på bäst, ska det stå, är genom att läsa hans skrifter tillsammans med den historiska kyrkan, då handlar inte era meningsskiljaktigheter om sexualetik. Så därför kan man fråga sig, skulle jag prata om det här ämnet i ett annat forum? Det skulle jag kunna tänka mig att göra, fast med människor som inte delar tron på att Gud finns, att Gud vet vad som är bäst för oss och att Bibeln uppenbarar Guds vilja för oss. Ja, men då behöver vi börja där. Vi behöver börja med att prata om Jesus, och är Jesus den han säger att han är och så. Sen kan vi komma till sexualetik. Men det här är inte på tapeten ikväll riktigt. Eller det var på tapeten nyss, men nu är det inte där längre. Det här är en man som hette Walter Jenkins, och han var en av Lyndon B. Johnsons närmaste rådgivare. Alltså Lyndon B. Johnson var president i USA på 60-talet, och 1964 så greps Walter B. Jenkins, greps Walter Jenkins involverad i en incident då av vad man kallar då otillåtet umgänge med en annan man. Först så tänkte medierna inte göra så stor grej av det här. Sen visade det sig att det här hade hänt 5 år tidigare också. Hade han gripits för det. Det hade inte blivit någonting. Så efter några dagar så bestämde sig ändå tidningarna för att släppa det här. Och det slog ner som en bomb. Det var dessutom under pågående liksom uppladdningen för presidentval. Så Jenkins förlorade sitt jobb över det här. Homosexualitet ansågs, liksom, attityden var att det var typ en psykisk sjukdom. Men det var också kriminellt fortfarande i USA 64. Och Lyndon Johnson här då till höger, han var väldigt rädd för vad det här skulle innebära för hans chanser att bli omvald som president. Och republikanerna använde den här incidenten, han var demokrat. Så andra partiet, andra sidan, använde den här incidenten i sin motkampanj. För att försöka sänka Lyndon Johnsons trovärdighet och hela hans administrations trovärdighet. För att en person i den var då en homosexuell i hemlighet. Då ringer en tredje man. Nu kunde jag inte hitta någon bild på Billy Graham med en telefon. Det hade varit så perfekt här. För det relevanta här är att Lyndon Johnson och Billy Graham är i telefon med varandra. Därför Billy Graham till vänster, en av världens mest kända kristna då och på sätt och vis kanske fortfarande. Efter hans död också. Han tar initiativ att ringa till Lyndon Johnson i Vita huset. Och alla samtal till Vita huset spelas in. Så det här samtalet finns fortfarande på band i någon källare. Och då ringer han till Lyndon Johnson för att säga det här. När Jesus mötte personer som hade moraliska problem som vår käre Walter hade. Så bemötte han dem alltid med ömhet. Alltid. Det är sättet han hanterade det på, och det är så jag känner om det här. Jag vet människors svagheter, och Bibeln säger att vi alla är syndare. Så jag hoppas bara, om du har kontakt med honom, att du skickar vidare min kärlek och min förståelse till honom. Det här tycker jag är otroligt häftigt. Att Billy Graham tar initiativ för att ringa till Lyndon Johnson i Vita huset för att skydda Walter Jenkins för det som han höll på att utsättas för, ett nationellt drev. Och att bli av med jobbet och så. Och de där konsekvenserna hände ju. Men Billy Graham ville liksom försvara honom. Eller ta honom i försvar till vissa del här då. Och säga, om du pratar med honom så hälsa honom från mig. Med min kärlek och min förståelse. Den här historien berättar Greg Johnson i den här boken. Jag kan säga något mer om den sen i slutet. Och en väldigt fascinerande sak då är att Billy Graham inte var ensam om den här sortens attityd. Utan 4 av de absolut viktigaste rösterna för evangelikala kristna. De här 3, Billy Graham, Francis Schaeffer, John Stott, de tillhör liksom det evangelikala kristna lägret. Och så vår idol, som inte själv var evangelikal men som vi alla älskar ändå, C.S. Lewis. Och som är en jätteviktig röst för jättemånga av oss. De visar alla upp samma förhållningssätt. Så Francis Schaeffer här uppe i mitten, som startade La Brie i Schweiz och som ännu finns på många platser i världen. Ordet betyder tillflyktsort. Och La Brie i Schweiz blev faktiskt bokstavligt talat en tillflyktsort. Deras hem, Francis och Edith Schaeffer, blev en tillflyktsort där både ensamma unga gravida kvinnor kom, men också homosexuella som stötts ut från sina församlingar eller lokalsamhälle kunde få uppleva gemenskap och möta kristen kärlek. John Stott, pastor i centrala London, och han talade ofta om en vision för hur församlingen skulle välkomna och ta hand om och inkludera människor med en homosexuell läggning. Och han pratade om att om de inte kan finna den kärlek som vi alla behöver i äktenskapet för egen del, så bör de finna den i församlingen. Annars kan vi inte kalla oss Guds familj, sa han. Och C.S. Lewis hade sin bästa vän Arthur Greaves som var homosexuell, och de brevväxlade genom hela sitt vuxna liv och odlade en väldigt nära och tillgiven vänskap till varandra. Lewis tog aldrig avstånd, men han liksom hjälpte Arthur att förhålla sig till det här och resonera med det. Och när Arthur hade förhållanden som sprack så uttryckte C.S. Lewis deltagande i den smärta och sorg det måste ha varit för honom. Även om Lewis själv liksom inte bejakade det. Så de här 4 personerna visade omsorg, empati, kärlek, vänskap, villighet att försvara homosexuella gentemot förakt eller fördömande. Fast de då samtidigt stod kvar tryggt och tydligt i en klassisk eller historisk kristen sexualetik. De här 4 personerna följde inte tidsandan. De gick emot tidsandan. De gick före tidsandan och följde inte efter den sen. Och det tycker jag är underbart uppmuntrande. Jag beundrar dem för det och tycker att det lär oss en massa viktiga saker. Det lär oss till exempel att vårt tänkande och agerande ska ledas av Guds ord, inte samtiden. Det var så de kom fram till de här ståndpunkterna. De följde inte sin samtid. Och samtiden kan svänga igen. Alltså, jag vet, mina barn hör homofoba liksom, kränkningar ropas i sina klassrum eller korridorer i skolan. I mediehuset Kvartal hade nyligen en artikel om hur liksom, med svenska mått med ett hopplöst förlegade åsikter många barn med utländsk bakgrund uttrycker i skolmiljö kring frågor som abort och homosexualitet. Så kan vi tänka, ja, men vi kanske delar vissa av de där övertygelserna, fast ofta på helt olika grund, uttrycker det på helt andra sätt och så. Vem vet hur samtiden eller hur liksom, tidsandan kommer att utvecklas på några års sikt, årtiondens sikt. Vi ska inte följa den. Svänger den tillbaka så ska vi stå fast vid det vi alltid borde stått fast vid. Som de här 4 gjorde. Inte så att säga följa tidsandan. Vi ska inte heller acceptera kulturens ultimatum som säger emellanåt. Ibland rakt ut, ibland lite förtäckt. Antingen så bejakar du alla och alla sexuella preferenser. Eller så är du kärlekslös, homofob och så vidare. Den sortens ultimatum ska vi inte liksom finna oss i. Med ord och med handling behöver vi visa en tredje väg då. Evangeliets väg. Och där gäller att vi håller ihop både nåd och sanning. Och det är en tredje väg som inte är liksom en mellanväg. Så att vi kör lite nåd och lite sanning. Utan massa nåd, massa sanning. Fullt ut båda två. Liksom, så mycket som möjligt av båda. Inte lite av varje. Det är vad vi kan lära oss av det. Nu ska vi då gå in på det som är det faktiska ämnet för ikväll. Och vi ska börja med att försöka hitta Vad är Bibelns syn på homosexualitet? Nu har jag använt ordet förkortningen, hela förkortningen HBTQ i inledningen. Jag insåg efterhand att det var lite missvisande, för jag kommer begränsa mig till homosexualitet ikväll. Finns det behov och intresse kan vi andra gånger prata om vad de andra bokstäverna står för mer. Så jag tänker helt enkelt, det finns 7 stycken bibeltexter som nämner homosexualitet. Jag tänker visa vilka alla är, vad de säger. Rangordna dem lite grann i vad är deras relevans eller liksom, hur formar de våra tänkande, vilka är kanske viktigast och sådana saker. Och sen försöka sätta det i ett mer helhetsbild av kristen teologi. Så om vi börjar med Gamla testamentet så finns det 2 stycken historiska texter, berättande texter, som nämner homosexualitet. Den första är i första Mosebok 19 och scenen utspelar sig i staden Sodom. Det kommer änglar för att, som har mött Abraham, och sen går de vidare och besöker Abrahams släkting Lot och ska se hur det är ställt med staden Sodom som Gud har, så att säga, Gud har hört att, beskrivs som att Gud har hört ondskan, om ondskan i staden, men vill se den med egna ögon. När de gästar hos Lot så står det att innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket utan undantag. De ropade på Lot och sa till dem: var är männen som kom till dig i natt? Skicka ut dem till oss så att vi får ligga med dem. De vet alltså inte att det är änglar, de såg ut antagligen som vanliga män. Utan att gå in på hela liksom, handlingen som hände sen, så kan vi säga att Sodom, Guds dom över Sodom kommer att fullbordas. Det är viktigt att säga att den är inte bara grundad i sexuell omoral. Det är en massa andra saker som är illa ställda i Sodom. Men resten av Bibeln kommenterar, eller när andra bibelställen kommenterar den här händelsen, så inkluderas den sexuella omoralen i det. Samtidigt, ja, jag kommer till samtidigt. Ett väldigt liknande text finns i Domarboken 19 och 22. Det är nästan en exakt samma sorts händelse. Det är inte änglar involverade, men en man på resa med sin konkubin. Och medan de gjorde sig glada, de har blivit välkomnade hem till någon och gästar där, och nu njuter de god mat och dryck, då omringades plötsligt huset av stadens män, onda män. De bultade på dörren och sa till den gamle mannen som ägde huset: skicka ut mannen som kom till ditt hus så vi får ligga med honom. Så ni ser, det är nästan exakt samma situation. Båda de här 2 texterna, ska jag säga, har en ganska begränsad relevans för hur vi tänker kring homosexualitet, eftersom de handlar ju om övergreppssituationer. Så det är liksom en speciell kategori som vi fördömer oavsett. Det är alla liksom överens om, tänker jag här. Intressant nog så är mitt intryck att de här texterna refereras oftare till i de böcker som vill presentera nytolkning av hur vi kristna ska se på homosexualitet. Alltså för att texterna är ju väldigt stötande och de kommer liksom upp i de källor som säger vi kan inte ta Bibeln på allvar om homosexualitet, eller vi ska inte liksom läsa den bokstavligt och så. Medan de texter, de böcker, personer som vill stå kvar i den klassiska historiska kristna sexualetiken refererar väldigt sällan till de här 2 texterna. De är inte så viktiga så. Så vi går ganska snabbt vidare. Det finns 2 lagtexter i Gamla testamentet som behandlar homosexualitet. Jag går igenom dem tillsammans. De är bara 2 kapitel ifrån varandra och är väldigt lika varandra. 2 verser i tredje Mosebok, kapitel 18, vers 22, kapitel 20, vers 13. Där står, jag tror det här är från kapitel 18, vers 22: du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. Det här ordet avskyvärt tar många som vill omtolka Bibelns linje kring homosexualitet, tar fasta på ordet avskyvärt och undrar om inte vi ska tänka att det här ordet är begränsat till en rituell kontext. Det har med avgudar att göra, eller tempelprostitution, eller andra former av icke-ömsesidig och så vidare sexuell aktivitet. Kollar man i det större sammanhanget, verserna före och efter, så ser man dock att det finns inget som antyder att just den här versen handlar om i tempelkontext eller rituell kontext, utan båda verserna står i en lista av helt enkelt sexuell omoral av olika slag. Det här betyder ju också att det inte pekas ut som de enda synderna och sånt här, utan de finns i en lista av många olika slags sexuell omoral. I kapitel 20, vers 13 i fortsättningen så nämns båda parterna, båda männen, på ett sånt sätt att det verkar som att båda är ansvariga, både den aktiva och den passiva parten. Så därför så finns det liksom en svag antydan åtminstone om att situationen som föreställs här involverar samtycke. Kanske. Vi ska inte läsa in för mycket, men kanske gör det. Så här långt så är det då så att en del invänder att ja, men, verser lagar i tredje Mosebok. Det blir väldigt selektivt. Varför äter du då skaldjur, vilket förbjuds i tredje Mosebok? Eller varför välja och vraka mellan buden på det här sättet? Och det kan vi säga, än så länge är vi sårbara för den invändningen om det här skulle vara de enda texterna. Så vi går vidare till Nya Testamentet och ser hur hanterar Nya Testamentet här. Vi vet att det finns verser i Nya Testamentet som tydligt förklarar matlagarna i Gamla Testamentet som passé för den kristna församlingen. Hur är det med det här området? Då finns det två stycken så kallade syndakataloger i Paulus brev som nämner homosexualitet. Vi har första Korintierbrevet, kapitel 6, vers 9-11. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare. Varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga. Varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Här har vi då två stycken ord i grundtexten. Två grekiska ord. Vi har först ordet malakoi, det är det som här översätts, låter sig utnyttjas för sådant. Ordet betyder bokstavligt talat mjuk, eller kan användas för att beskriva en man som feminin. Så det förmodas syfta på den passiva parten. Sedan har vi ett ord som är väldigt ovanligt. Det finns på två ställen i Nya Testamentet, men saknas nästan helt och hållet, om jag minns rätt, i övrig antik litteratur. Och det är ordet arsenokoitai. Det är en sammanslagning av arsenos, ett grekiskt ord för man, och koites, som betyder säng. Och så är de ihopslagna och gjorda till ett verb. Så någon som tar en man till sängen. Här verkar det så att antingen har Paulus myntat det här ordet eller så har någon tidigare judisk författare gjort det. Och tittar man på Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla Testamentet, alltså från hebreiska till grekiska, så finns både orden arsenos och koites i tredje Mosebok. Så den rimligaste förklaringen till vad Paulus gör här är att han faktiskt bekräftar buden från tredje Mosebok som giltiga också i Nya Testamentet, eller i det nya förbundet. Det är värt att notera här att alla synderna som räknas upp här, de står i en personifierad substantiv form. Alltså det handlar inte om personer som bara känner enstaka frestelser till någonting, eller personer som enstaka tillfällen faller för en sådan frestelse, utan det är de som gör sig själva till, som liksom bejakar fullt ut och lever ut de här olika synderna. Alltså det står, vi skulle kunna säga, istället för den som har begått en stöld så står det en tjuv. Det är två lite olika saker, eller hur? Och det är genomgående i hela listan. Så den som liksom verkligen hänger sig åt, går upp i det här, det är de som omfattas av den här listan. Samma ord, arsenokoitai, ett av dem alltså, kommer igen här i första Timoteusbrevet 1, vers 8-10. Vi vet att lagen är god om man använder den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Lagen är till för de som misshandlar sin far och mor, för mördare, för de som lever i otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som går emot den sunda läran. Igen en ganska lång lista på synder. Men är det någon som lägger märke till någonting med ordningen på de här synderna? Nej, det gör man ju inte. bara så där. Men om vi tänker efter så följer de ordningen från 10 Guds bud. Så gudlösa, oheliga, oanliga skulle kunna vara generellt de första buden som har att göra med relationen till Gud eller möjligen sabbatsbudet. Sen kommer far och mor, fjärde budet. Sen kommer mord, femte budet. Sen kommer sjätte budet, otukt och homosexualitet. Sen kommer sjunde budet, de som stjäl och de som är slavhandlare, de stjäl människor. Det är den grövsta formen av stöld man kan göra, att stjäla någon annans liv och person. Sen kommer åttonde budet, lögn, mened, också under åttonde budet. Så här kan vi säga att Paulus tillämpar 10 Guds bud som de flesta kristna är överens om. De har giltighet för oss kristna fortfarande. Och han säger att arseno koita, homosexualitet, ingår i omfattas av det sjätte budet. Det här är också intressant därför att en invändning som ibland reses mot Bibelns undervisning om homosexualitet är ju att ja, men Bibeln hade fel om slavar och kvinnor, alltså kan vi säga att den hade fel om homosexualitet också. Men Paulus markerar väldigt starkt mot slaveri, mot slavhandel här. Och redan i Gamla testamentet var kidnappning förenat med dödsstraff. Så man kan liksom inte dra de här linjerna eller den jämförelsen som ganska ofta har framförts håller inte så bra mot det bibliska materialet. En sak som är viktig att notera i det här sammanhanget är också att vi har bara några verser efter den här syndakatalogen kommer Paulus till vers 15. Det är ett ord värt att lita på och värt att ta sig emot av alla att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Ganska viktigt för hur vi läser hans tonfall i de här verserna är hur han ser på sig själv och hur han ser på evangeliet i samma stycke överlag. Vi går vidare till den sjunde och sista texten som sticker ut i mängden här då. Och det är Romarbrevet 1, vers 26-27. För att göra rättvisa åt de här verserna skulle vi behöva läsa ett ganska långt avsnitt. Men jag läser bara de specifika verserna nu och sammanfattar lite sammanhanget. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Det här låter väldigt hårt ju och många har upprörts av det här och många har nog använt den här texten, missbrukat den för liksom hur man bemöter homosexuella. Men vad är det Paulus egentligen gör här? Vad är det han säger? Ja, för det första kan vi notera att han har med ordet onaturligt här. Igen finns det då personer som vill omtolka den här texten och säga ja, men det handlar faktiskt inte om homosexualitet i alla dess former. Och ett sätt man försöker göra det är att säga att det handlar om män eller kvinnor som går emot sin egen läggning och gör det som är onaturligt för dem. Men det finns inget här i texten som liksom säger att de går emot sina egna begär eller sin egen natur. Tvärtom så tycks det vara att de agerar i linje med sina begär. Och det som gör att Paulus använder onaturligt, det är att sammanhanget skapelseordning. Här är det intressant för här har vi både män och kvinnor. Och vi har inte bara handlingar utan vi har även något inre, begären. Och det som händer i sammanhanget här, det är att Paulus tre gånger från mellan vers, kapitel 1, vers 18 till kapitel 2, vers 5 som är det större sammanhanget pratar om att mänskligheten, inte bara enstaka människor utan mänskligheten har bytt ut Gud mot det skapade, sanningen mot lögnen och ett symptom på det här är att män och kvinnor byter ut det naturliga umgänget med det som man kallar onaturligt här då. Det här är inte verser som pekar ut homosexuell synd som värre än annan, utan som har ett universellt perspektiv. Det här är vad mänskligheten gör. Vi har övergett Gud och vänt oss till skapelsen istället. Det är det här som händer i samhällen. Och efter de här verserna, i vers 29-31, så listar Paulus 21 stycken andra synder, som också är symptom på att vi har bytt ut Gud mot avgudar, bytt ut skaparen mot det skapade. Vi Vi har liksom vänt upp och ner på tillvaron. Och det här blir ett sätt att exemplifiera det. Det finns i den här i det här avsnittet så pratar Paulus om skaparen ända från världens skapelse. Han pratar om männen och kvinnorna. Han pratar om i vers 23 om Guds härlighet kontra bilder av dödliga människor. Han pratar om fåglar, fyrfota, djur och kräldjur. Alltså det är någonstans mellan 5 och 10 ord som är som hämtade från skapelseberättelsen som förekommer i första Mosebok 1. Återkommer det här i Romarbrevet 1. Så han kritiserar inte specifika individer. Han säger mänskligheten har vänt ut och in på hela skapelseordningen. Allt sedan skapelsens början. Ungefär. Så ska se, är det något mer jag vill poängtera om det här innan vi går vidare? Nej, jag är nog ganska nöjd med Romarbrevet 1 så länge. Det går ganska fort här nu, men ja, ni får återkomma till saker sen i frågestunden om ni vill. Det här är, när vi tittar på de 7 texter som uttryckligen nämner homosexualitet, men samtidigt finns det 2 texter till som kanske är ännu viktigare än de här. Romarbrevet 1 är väldigt viktigt. Alla bibeltexter är ju bibeltexter, men de centrala texterna, som dessutom brukar vara märkligt frånvarande från många av de nyare omtolkningsförsöken, det är skapelsetexterna i första Mosebok. Kapitel 1, vers 26-28 kan vi läsa bland annat: till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och föröka er. Kapitel 2 kan vi läsa från vers 18 och framåt. Ingen medhjälpare, man kunde inte hitta någon i skapelsen, ingen medhjälpare som var Adams like eller mannens like. Herren Gud byggde en kvinna och förde fram henne till honom. Då sa mannen: äntligen, hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra. Båda de här texterna balanserar hela tiden likheten och likheten mellan man och kvinna, och att man och kvinna kompletterar varandra. Så vi har man och kvinna är båda Guds avbild, men sen är de sinsemellan lite olika, och knutet till det är välsignelsen och uppmaningen till att vara fruktsamma och föröka sig. Kapitel 2 så har vi ingen som är hans like. Hon ska heta kvinna, hebreiska isha, för av ish, man, är hon tagen. Likhet, men lite olika. Och just den olikheten och likheten tillsammans är grunden för äktenskapet. Det här är också vad Jesus återknyter till när han undervisar om äktenskapet. Har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sa: därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och det finns de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Det här ordet därför, se vad det gör. Gud skapade till man och kvinna, och på grund av att det är två kön så finns det ett äktenskap. Äktenskapet motiveras av sexuell skillnad. Samtidigt så lyfter Jesus fram att det finns två vägar för människor, två olika kallelser. Det finns de som kan ta till sig det här, säger han i stycket som jag har, eller verserna som finns i de här punkterna. Så säger han, alla kan inte ta till sig äktenskapet. Så säger han att det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana, och andra som, som väljer att inte göra det. Och det är någonting som tyvärr är ganska underbetonat idag, är det frivilliga singelskapet. Det som Jesus levde i, det som Paulus levde i, åtminstone under den del av hans liv som vi har kunskap om. En del tror att Paulus var enkeman och att han hade varit gift tidigare. Det finns, ja, man kan göra ett case för det, men vi kan inte veta det säkert. Åtminstone vet vi att han valde att inte gifta om sig. Så Jesus och Paulus lever i singelskap för himmelrikets skull. Och Jesus lever det enda helt och hållet goda mänskliga liv som har levts. Om vi tar fasta på det så höjer det statusen på singelskap väldigt mycket. Men Jesus, när han pratar om äktenskapet, tar fasta på skapelsetexterna. Så skapelseperspektivet måste vara väldigt centralt för hur vi förstår Bibelns syn på sexualitet. Så om vi ska sammanfatta bibeltexterna hittills så kan vi säga att det finns en konsekvent linje. Att homosexualitet inte är Guds vilja. Vi har texter som inkluderar både män och kvinnor i det här. Som inkluderar handlingar och begär i det. Men i alla de viktiga texterna, Nya Testamentet och skapelsetexterna, så ska vi säga att det här liksom pekas inte ut specifikt som det enda eller det värsta, utan det är en av många synder som är symptom på vårt djupaste problem. Att vi har bytt ut Gud mot avgudar. Och det är någonting som alla människor har gjort. Vi kan se från Paulus, från sammanhanget där Paulus går från syndakatalogen till att kalla sig själv den största bland syndare, att den här synden fördöms inte på ett sätt som är högmodigt eller homofobiskt. Och vi kan se att Paulus uppmaning till, i församlingen till Korint, den intygar att det finns människor i församlingen som har kämpat med och som antagligen också i någon utsträckning fortfarande kämpar med det här. Och han säger, ni har blivit helt och hållet rena och rättfärdiga i Jesus. Det är inte en separat kategori människor. De finns innanför kyrkans väggar. De ska vara där. De är välkomna där. Älskade av Jesus där. Och bör vara älskade av sina kristna bröder och systrar också. Så, om vi nu ska försöka förstå Bibelns syn på homosexualitet, så ska vi zooma ut och förstå Bibelns nej till, ja, egentligen till alla former av synd. Behöver förstås mot bakgrund av Bibelns större ja till människan. Alltså det Bibeln säger om synd är sekundärt i relation till vad Bibeln säger om skapelse. Skapelsen kommer före syndafallet och det har alltid högre prioritet i vår liksom, teologi av vad vi än pratar om. Gud gör inte skillnad på människor och Guds vilja och Guds kallelse är densamma för alla människor. Sam Albury, han sammanfattar det så här. Att vara kristen innebär att vad jag tror om sexualitet tror jag på grund av vad jag tror om Jesus. Så det är viktigt att ha rätt startpunkter här. Så om vi pratar om sexualitetens teologi så kan vi säga, behöver vi säga både att sexualiteten är skapad av Gud. Det vill säga att det är Guds uppfinning, det är inte något som människorna upptäcker mot Guds vilja eller bakom Guds rygg och som Gud sedan bara tolererar eller något sånt. Utan det är Guds uppfinning, det är en del av vad Gud kallar mycket gott. Och faktum är att när andra kapitlet i Bibeln chockar oss och Gud plötsligt efter att om och om igen har sagt det är gott, det är gott, det är gott, det är mycket gott. Plötsligt säger det inte gott, så är det för att mannen är ensam. Och äktenskapet, gemenskapen mellan man och kvinna är ett svar på det. Sexualiteten är inramad i äktenskapet. I den texten i första Mosebok 2 så ser vi fyra stycken viktiga ramar som skyddar sexualiteten. Vi har, och som liksom definierar vad den är, vad den är till för. Vi har överlåtelsen, lämna sin mor och sin far. Vi har troheten, hålla sig till sin fru. Vi har komplementariteten, två som blir ett. Och vi har den potentiella fruktsamheten. Alla heterosexuella äktenskap är inte sådana att man får barn. Men det är ändå den sortens relation som i skapelseperspektivet är till för det. En del av skapelseperspektivet är också sånt som Jesus säger i bergspredikan. Han säger att äktenskapsbrott kan du begå redan i tankelivet med din blick. Människans sexualitet får inte ens kränkas i tanken. Så pass hög värdighet säger Jesus att den har. Så det är liksom en teologi, en förståelse av sexualiteten som skapad av Gud och god och värdefull. Den andra sidan vi måste säga är att den är skadad av synden som alla andra sidor av oss och den här världen. Ingen människa är hel på sexualitetens område. Det spelar ingen roll vilken läggning eller vilka preferenser vi har. Ingen av oss kan säga att jag har synd på alla områden i mitt liv utan det här. Nej, alla av oss har på olika sätt synd på det här området. Och Nya Testamentet har liksom en bred front mot det som då beskrivs med det grekiska ordet, eller ryms i det grekiska ordet, porneia. Det översätts ibland sexuell omoral, ibland otukt. Och det rymmer egentligen då all sexuell aktivitet utanför äktenskapet. Det är liksom att Nya Testamentet markerar mot det här och drar gränser mot det och visar att men det här porneia är någonting som alla människor, inklusive kristna, frestas till och kämpa med på olika sätt. Sexualitetens teologi är inbakad, kan man säga, i ett större bibliskt perspektiv som är äktenskapets teologi. Och äktenskapets teologi är väldigt upphöjd. Bibeln har en väldigt hög syn på äktenskap, därför att ytterst sett så handlar Bibeln, liksom en av de röda trådarna genom Bibeln är, handlar om äktenskapet mellan Gud och mänskligheten. Han som skapat dig är din man, säger profeten Jesaja till Israels folk. Bibeln slutar med lammets bröllop, där Jesus får sin brud, kyrkan, som han har offrat sitt liv för, lagt ner sitt liv för att vinna och göra vacker inför deras bröllopsdag. Och när Paulus i sin mest kända och minst omtyckta diskussion av äktenskapet i Efesierbrevet 5, så avrundar han den med att skriva: denna hemlighet är stor, jag talar om Kristus och församlingen. Det är ett jättevackert avsnitt, men har vissa utmaningar för en del av oss, kan man säga. Nämligen för män och kvinnor. Och han säger, den här hemligheten som jag beskriver, äktenskapet, det handlar också om Kristus och församlingen. Samtidigt så, även om Bibeln då lyfter upp äktenskapet, så är Bibeln också realistisk med äktenskap. För våra äktenskap, poängen med liksom det här är ju att våra äktenskap är inte slutmålet. Romantisk kärlek är inte det vi behöver för att ha ett gott liv. Våra äktenskap är i sina bästa stunder en bild av slutmålet. Och evangeliet handlar om att det äktenskapet mellan Jesus och hans brudförsamlingen, det är vi alla mottagare av. Det är till för oss alla, oavsett vårt civilstånd i det här livet eller i den här perioden vi är i just nu. Så Sam Albury igen, jag kommer citera honom fler gånger tror jag. Äktenskap visar evangeliets form. Alltså ett äktenskap i sina bästa stunder visar någonting om hur dan kärlek är. Att den är självuppoffrande, att den är tjänande och så vidare. Men singelskap visar samtidigt evangeliets tillräcklighet. Jesus älskar oss med evig kärlek. En dag ska den kärleken fullbordas i det som kallas för lammets bröllopsmåltid. Den himmelska festen. Vi får vara i Guds närhet, fria från synd och alla andra, liksom allt ont. Det är värt om konsekvensen av Bibelns undervisning blir att jag måste leva som singel. Så singelskapet är med och är ett vittnesbörd om att evangeliet är tillräckligt. Det ger det som våra hjärtan djupast sett längtar efter. Nu kom ett citat som jag provade att översätta, men det var, jag hade inte tid åtminstone. Det var för svårt. Om just äktenskapet. Så jag läser det på engelska. This signpost to Christ is why marriage is male and female and why husbands and wives are called to different roles. Like Christ and the church, it's love across difference. Like Christ and the church, it's love built on sacrifice. Like Christ and the church, it's a flesh uniting, life creating, never ending, exclusive love. Just as Jesus is the sacrificial lamb to end all need for sacrifice, so he is the bridegroom who ends all need for human romance. Jesus uppfyller i sin offerdöd, uppfyller han så att det behövs aldrig mer några offer för synd. Men just för att han är vår brudgum så kommer vi i den nya himlen och den nya jorden inte behöva mänsklig romantik. För det pekar han mot, det är en signpost, en slags vägvisare eller skylt mot, kommer då vara fullt ut verkligt. Men det här förklarar ju också, kan man säga, varför äktenskap enligt Bibeln bara kan se ut på vissa sätt eller ha en viss sammansättning. Om de ska kunna vara en bild av den här kärleken som är kärlek tvärs över skillnad, alltså det är Kristus och församlingen, så behöver våra äktenskap också ha konturer. De behöver ha liksom en bestämd form, då kan de avbilda det himmelska äktenskapet. Jag tror att det är det som händer i Romarbrevet 1. När Paulus tar homosexualitet som ett exempel på det här bytet. Och säger att vi var tänkta att som skapade varelser leva i kärlek till Gud, skaparen. Det är tvärs över en skillnad. Och man och kvinna är kärlek tvärs över en skillnad. Men vi har börjat göra skapade saker till Gud. Istället för att överbrygga den skillnaden så tillber vi det skapade. Och homosexualitet blir en slags bild av det. Alltså att älska det som är lika istället för det som är olika. På samma sätt som människan ska älska Gud som är olik, så ska man älska kvinna och kvinna älska man. Så det finns en tanke här. Vi behöver närma oss, eller vi behöver fortsätta. Äktenskapets teologi är i sin tur inbakade i ett ännu större perspektiv av kärlekens teologi. För all kärlek är inte äktenskaplig kärlek. All kärlek är inte sexuell. All kärlek är inte exklusiv. Äktenskapet är inte den enda formen av kärlek som avbildar Guds kärlek. Det är ju vänskap också. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner, säger Jesus. Alltså, det sista man kan säga om Jesus är att hans liv saknar kärlek. Men han har inget äktenskap, han har ingen fru. Lever han ett kärlekslöst liv? Nej, det gör han inte. Han har kärlek, han ger kärlek och han har också vänner som älskar honom. Petrus uttrycker sin kärlek till honom. Även om den inte höll måttet när den sattes på prov alltid. Så säger han, du vet att jag älskar dig, Jesus. Så det här betyder ju att ibland när vi stöter på sådana här motton och slogans om att ha rätt till att älska eller att kärlek är alltid bra och sådana saker, så behöver man liksom fundera, vad är det som avses med kärlek här? Kärlek är inte alltid sexuell. Det finns många relationer som behöver vara präglade av kärlek, men som inte ska vara sexuella relationer. Och en större, liksom, vidare förståelse av kärlek är att vara överlåten till den andres bästa. Att vara beredd att offra sig själv eller att ge av sig själv sin tid och sin uppmärksamhet och så vidare för att vara någon annan till hjälp och hjälpa någon annan till det som är bra för den personen. Den formen av kärlek är öppen för alla människor, oavsett civilstånd. Och om kärlek är att vara överlåten till den andres bästa, så leder det oss också till någonting som har att göra med kärlek och Guds kärlek till oss, nämligen till att Gud faktiskt uppmanar oss att omvända oss. Det är ju sammanfattningen av Jesu budskap i flera av evangelierna. Omvänd er och tro evangeliet. Det här är en uppmaning till alla människor. Det saknas inte kärlek i den uppmaningen. Det är för att Gud är överlåten till vårt bästa som Jesus kommer och säger, ni måste ändra inriktning på era liv. Och här har vi Sam igen, Sam Albury. Han säger, om någon tycker att evangeliet liksom har slunkit in i livet ganska enkelt, utan att medföra några större förändringar i livsstil eller förväntningar på livet, är det troligt att personen i fråga faktiskt aldrig har börjat följa Jesus överhuvudtaget. Så Sam Albury, för att han har en homosexuell läggning, tar Bibelns undervisning på allvar och lever i celibat, så säger människor ofta till honom, det måste vara svårt för dig att vara kristen. Och det här är hans svar. Det är inte enkelt för någon. Om vi upplever att evangeliet omvänder sig enkelt, det har inte egentligen, mitt liv har egentligen inte förändrats. Jag kan bara fortsätta som förut. Och så igen, har vi då verkligen tagit till oss evangeliet på det radikala sätt som, med de radikala följder som Jesus säger. Vi ska byta livsinriktning. Det gäller alla människor. Och därför så är evangeliet också goda nyheter för alla människor, eller för inga människor. Det gör inte skillnad på människor. Om alla ska omvända sig och alla får liv, återställs till rätt relation till Gud genom att omvända sig och tro evangeliet, då är det goda nyheter för alla människor oavsett identitet och läggning. Här kommer ett längre citat. I en kultur som upphöjer romantik och sex, tvåsamhet, som det som gör livet värt att leva, kan den här slutsatsen vara väldigt svår för en del av oss. Jag har alltid bara haft romantiska eller sexuella känslor gentemot andra män. Och det är då, ni förstår att det är en man som säger det här. Familjemedlemmar säger att de önskar att jag hade en speciell man i mitt liv. Någon att vandra genom livet med. Och jag säger till dem, det har jag. Det är min Herre, Jesus. Och han är inte den enda, jag har många andra som jag vandrar genom livet med. Sån här är verkligheten. Jag är övertygad om att ifall jag skulle ge mig in i en kärleksfull, ömsesidig, långsiktig sexuell relation med en annan man, att om jag skulle fatta tag om hans hand, skulle jag behöva släppa Jesus hand. Det finns ingen man på den här planeten som är värd det. Ska jag ha en verklig relation med Gud måste han kunna säga till mig att jag har fel. Det är kostnaden av alla verkliga kärleksrelationer. Men att vara en stor, skamlig syndare sätter mig i den bästa möjliga positionen. Syndare är den enda kategorin Jesus kom för att frälsa. Jesus var syndares vän. Mitt största andliga bekymmer för vänner som har köpt de hbtq-bejakande argumenten är argumentens inneboende självrättfärdighet. Det är inget fel med min sexualitet. Det är så mycket mer befriande att bara erkänna synden och låta Jesus älska mig. Det här är från slutet av Greg Johnsons bok Still Time to Care. Om evangeliet är sant så är det goda nyheter för alla. Är det inte sant så är det inte goda nyheter för någon. Sam Albury, han berättar om en vän till honom som har en tavla med den här meningen på en vägg hemma eller på sitt kontor. Those who hear not the music think the dancer is mad. De som inte hör musiken tycker att dansarna är så tokiga ut. Och så skriver han, prova själv med att slå av ljudet i en musikvideo. Det ser jättekonstigt ut. Den kristna sexualetiken kommer att upplevas konstig för människor omkring oss. Människor som inte hör musiken kommer se oss dansa till den. Säga, hur i hela friden? Varför säga nej till sex för äktenskapet? Eller leva ut dina preferenser eller din läggning? Eller ha många relationer? Eller vad det nu än må vara de vänder sig mot. Det är när man hör evangeliets musik som den kristna sexualetiken blir förståelig. Och på något sätt attraktivt. Om Jesus säger, är den han säger sig vara. Om han älskar oss in i döden. Om uppståndelsen är på riktigt. Då är Jesus värd vad lärjungaskapet kostar. Och så en liten brygga över till det vi ska prata om nästa gång. Från Rebecca McLaughlin som jag också har citerat ett antal gånger. Personen som lämnar en homosexuell relation för att falla in i Jesu armar borde känna sig mer älskad, inte mindre. Och armarna eller famnen hos dem som är Jesu kropp här på jorden bör vara hans kännbara omfamning. Greg, Rebecca, Sam är tre personer som alla har en... jag vet inte om alla använder exakt samma terminologi för det, men de har en homosexuell läggning eller de dras till personer av samma kön. De säger alla att jag har inte mindre kärlek i mitt liv nu. För att jag har tagit emot Jesus och fått ta avstånd från det här. Jag har mer kärlek. Men här finns också den uppmaningen från Rebecca då. Att om vi är Kristi kropp. Då borde vår gemenskap, församlingens gemenskap, borde vara en kännbar omfamning till människor som tar emot evangeliet. Men då också gör det med konsekvenser som är kännbara för sina liv. Och det där blir en utmaning för oss och en liten språngbräda till där vi ska vara om 2 veckor när vi ska prata om det här är Bibelns syn på homosexualitet. Hur ska vi som kristna gemenskap liksom leva ut det här och bemöta människor? Så,